Slå upp era biblar om ni har dem med och hoppa in i Matteus kapitel 4, vers 12. När Jesus fick höra att Johannes hade blivit fängslad drog han sig undan till Galileen. Han lämnade Nazaret och bosatte sig i Kapernaum som ligger vid sjön på Zebulons och Naftalis område för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja. Zebulons och Naftalis land, sjövägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen. Det folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus. Och för de som bor i dödens land och skugga ska ett ljus gå upp. Här ser vi att när Jesus fick höra att Johannes döparen var fängslad, då startade han sin verksamhet. Det är som att Jesus har väntat. Och han vet att signalen att jag ska börja, det är när Johannes döparen blir fängslad. Varför? Jag vet inte riktigt. Men jag tror att en av anledningarna är att Jesus vill göra, alltså hela den här texten nu, det är så många saker som Jesus gör så medvetet. Han vet precis vad han håller på med, Jesus. Och jag tror att här vill han visa oss en sak. Det går att stoppa en evangeliets förkunnare, men det går inte att stoppa evangeliet. Han visade tydligt för Herodes och för alla som... Johannes var ju jättekänd i hela Israel liksom. När han blev stoppad, då kommer Jesus. Liksom. Det går inte att stoppa evangeliet. Och det vill jag att vi alla ska ha med oss. Att även om du och jag någon gång känner oss nedstämda och misslyckade. Vi föll. Det vart inte som vi tänkt. Vi började bra men det slutade dåligt. Jesus, det går inte att stoppa Jesus. Om du misslyckas, då kommer han resa dig upp igen. Om du misslyckas, så kommer någon annan ta vid. Så kom ihåg det. Evangeliet och Guds rike går inte att stoppa. Sen så står det att han begav sig till Galileen. Eller att det var där han började sin verksamhet. Återigen så är Jesus otroligt medveten om vad han håller på med. För har ni tänkt på, ja, men om man tänker så här att där judarna bodde, det var Judeen och i norr var det Galileen. I Judeen, där var det det var väldigt koncentrerad judisk befolkning. I Galileen var det mer blandad befolkning. Där bodde både judar och hedningar då. Historiker menar att det bodde 3 miljoner människor i Galileen. Och då får vi tänka oss att om vi tänker hela Israel är lika stort som Småland. Och då är Galileen bara en liten del av Israel. Och där bodde det 3 miljoner. Jag tror att Jesus var väldigt medveten om vad han gjorde här. Han var strategisk till och med. Där ska jag börja min verksamhet. Där finns folk, både det judiska folket och det finns hedniska folk. Och båda, alla behöver höra evangeliet. Och sen står det att han lämnade Nazaret. Och vad är Nazaret för stad? Man säger ju Jesus från Nazaret. Man identifierar Jesus med Nazaret. Och jag var förvånad när jag var i Israel för inte så länge sedan. Så judarna, de kallar oss kristna för nazarener. Fortfarande än idag. Så vi är ju tydligt ihopkopplade med Nazaret på ett sätt. Varför väljer Jesus att kalla sig själv för Jesus från Nazaret? Han var ju från Betlehem. Och han var ju, när han själv bosatte sig någonstans, som vi kommer att se alldeles strax, så var det ju Kapernaum. Vad är det som är speciellt med Nazaret? Det jag ser framför mig, det är att, eller vad jag har förstått, så var Nazaret en föraktad stad uppe i norr. Och Jesus, han väljer att identifiera sig med människor som är föraktade. Som folk ser ner på. De rätt trogna fanns, de ville ju bo i Jerusalem eller Judeen. Men Jesus, han väljer att identifiera sig själv med Nazaret uppe i Galileen. Det är någonting att tänka på för oss kristna. Sen så står det att Jesus flyttar till Kapernaum. Matteus skriver på ett annat ställe. Det var staden som var hans egen. Vad var Kapernaum för stad? Också en intressant detalj. Om man åker dit idag så kommer man till en arkeologisk utgrävning. Det är inte mycket mer. Det är några stenhögar liksom. Och så har de byggt en basilika ovanför det man tror är Petrus gamla hus. Men det är bara ruiner, liksom, stenruiner vid kusten, vid Genesarets sjö. Är det någon som har varit där? Ja. Några stycken. På Jesu tid så tror man att det var 30 000 invånare i den här lilla ruinhögen. Om man är där, då är det svårt att tänka sig att det kan vara 30 000 där. Men enligt forskare så tror man att det var en ganska stor stad. Alltså. Dubbelt så stor som Timrå på Jesu tid. Det fanns romersk militärförläggning. Det fanns en synagoga. Det fanns ett tullhus. Det fanns lite allt möjligt. Det var en genomfartsled för handel. Så det var mycket folk i rörelse fram och tillbaks. Man förstår varför Jesus valde den platsen, eller hur? Det är mycket folk i rörelse, det händer mycket, det finns olika sorters människor där. Perfekt plats att ha som central plats för Jesus. Dessutom, 5 av Jesus lärjungar kommer därifrån. Och sen står det så här att Matteus han skriver så här i sitt evangelium. För att det skulle uppfyllas som har sagt genom profeten Jesaja. Ni ser det bakom mig på väggen. Det här är väldigt viktigt. Därför att hela, alltså det som Jesus gör, det bygger på Gamla testamentet. Det kommer därifrån. Så för Matteus är det väldigt viktigt att visa att det Jesus gör här nu, det finns skrivet i våra skrifter. För de judar som läste detta och så. Det är grundat i Bibeln, det Jesus gör. Det är viktigt för Matteus. Matteus skrev ju också sitt evangelium framförallt för judar. Så det här är extra viktigt för dem. Och så skriver han så här att för att hedningarna ska få se ett ljus i mörkret. Alltså att alla folk ska få höra om Jesus. Och det här återigen en sån här strategisk medveten sak som Jesus gör. Han bosätter sig i Kapernaum för att vara ett ljus i mörkret. Det är också någonting vi måste ta till oss. Ofta kan det vara så att man som kristen vill vara bekväm. Man vill flytta till Jönköping kanske och vara med i en församling där. Men hur många skulle vilja flytta till Kiruna och jobba för Herren där? Där det inte finns så många kristna. Jesus skulle ha gjort det. Han skulle valt ut den mörkaste fläcken på kartan och tänkt, där ska jag jobba. Det är så Jesus tänker. Han gör det här medvetet. Jag ska till Kapernaum. Det är en perfekt plats att börja sprida evangeliet. Därför att det är en mörk plats. Vi ska inte vara rädda för mörkret i det här, på det här, i den här liknelsen då. Utan vi ska be oss in i mörkret och vara ett ljus där. Och det behöver vi tänka på i allt vi gör i församlingen. Vad finns det för mörka platser liksom? Vad finns det för missbruk i Timrå? Vad finns det för elände? Då behöver vi på något sätt finnas där som ett ljus. Och inte bara vara bekväma och trivas och mysa inne i kyrkan liksom. Utan även finnas till för andra människor som har det väldigt svårt. Här blir Jesus en förebild på det. Sen kommer vi till nästa bibelord. Från den tiden började Jesus predika och säga, omvänd er till himmelriket är nu här. Här kommer också en massa så här intressanta små saker som jag skulle kunna fördjupa mig jättemycket i. Men jag väljer att bara liksom lyfta fram några saker här. Omvänd er, står det. Nu ska jag gissa vad det första ordet i evangeliet är. Omvänd. Det första vi behöver göra för att komma till Gud är att omvända oss. Det är det som Johannes döparen predikade och som Jesus tar vid. Han predikar ingenting nytt ur den på ett sätt, Jesus, utan han fortsätter det som Johannes påbörjade. Skillnaden mellan de två är ju att Johannes döparen predikade om Messias medan Jesus är Messias. Men budskapet är samma. Omvänd er, för nu är Guds rike här. Vad innebär det att omvända sig? Så som jag tänker så kan man inte komma till Gud om man inte först omvänder sig. Det går inte. Det är omöjligt. Om vi tänker oss att vi befinner oss i Stockholm och så ska vi till Göteborg. Det går inte att bege sig till Göteborg utan att först lämna Stockholm, eller hur? Ska man till Göteborg måste du lämna Stockholm. Inget ont mot Stockholm. Men det för, om man vill till Guds rike måste man först lämna någonting. Alla måste göra det. Det går inte att komma in i Guds rike om du inte först omvänder dig. Och det handlar om. Omvändelse betyder ju att man byter riktning i livet och går mot ett annat håll. Du måste lämna någonting för att kunna komma till Gud. Har du omvänt dig? Har du lämnat någonting för att gå mot Jesus? En sak att tänka på. Vi ser också att inte bara att Johannes döparen förkunnade detta, utan även, alltså, och Jesus gjorde det. Men vi ser även att lärjungarna gjorde det. De fortsatte med det här att ropa ut till folk, ni måste omvända er. Petrus första predikan, när han har hållit den, då frågar ju folk så här, ja men de har blivit berörda av Gud. Och så frågar de Petrus, vad ska vi göra nu då liksom? Vad säger han? Jo, omvänd er. Vi måste alla gå den vägen, det är bara så. Och personligen så tänker jag att det här med omvändelse, det är en sak som återkommer i livet. Man gör liksom den stora omvändelsen när man väljer att följa Gud och bli en lärjunge. Men många gånger i livet så kommer man till lägen då man behöver be om förlåtelse. Liksom. Man behöver faktiskt omvända sig igen. Inte för att bli kristen utan för att komma närmare Gud. Man behöver lämna saker i sitt liv som man gör, som man vet är fel. Man kanske inte visste det när man blev kristen först liksom, utan man, det är något som kommer sen som Gud uppenbarar. Det är något som alla vi kristna går igenom då och då liksom. Ibland så vet man inte om att man lever i synd och man behöver bli påmind av sina medbröder och medsystrar. Men att omvända sig är liksom en princip nästan som man går igenom som kristen. För att komma närmare Gud. Leva ett liv som är behagligt inför Gud. Sen så står det himmelriket. Ovanför mig det här nu, bakom mig. I de andra evangelierna så står det inte himmelriket. Om det är samma berättelse så i Matteus så står det himmelriket medan i de andra evangelierna står det Guds rike. Jag har säkert lagt märke till den skillnaden. Vad beror det på? Jo, som jag nämnde tidigare så skriver Matteus för en judisk läsekrets. Och judar undvek att uttala Guds namn eller ordet Gud. Så istället så skrev de platsen där han antogs bo, himlen. Så skriver de himmelriket istället för Guds rike. Och det, jag tycker det är lite lustigt, för det här språkbruket lever vidare i vårt språk idag, på svenska. När vi säger att vi ska till himlen, egentligen, alltså om man tänker på det, himlen det är ju den blå atmosfären, men moln. Är det dit vi ska när vi dör? Nej, vi ska ju till Gud när vi dör. Vi ska inte befinna oss uppe i atmosfären när vi dör. Alltså himlen på det sättet, förstår ni vad jag menar? Det är inte så att vi ska till liksom, ja, vi ska inte till atmosfären när vi dör, utan vi ska till Gud när vi dör. Men det här liksom lever kvar i språkbruket, att vi ska till himlen. Ja, ni förstår vad jag menar. Det viktiga är ju att när vi dör så kommer vi till Gud. Och det är det vi ska vara trygga i. Nästa vers. Vers 18. När Jesus vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder. Simon, som kallas Petrus, och hans bror Andreas kastade ut nät i sjön. De var fiskare. Han sa till dem, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Han gick vidare och fick då se två andra bröder, Jakob, Zebedeus son, och hans bror Johannes, där de satt i båten tillsammans med sin far Zebedeus och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Här är också många så här intressanta detaljer vi ser i texten. Där vi ser hur otroligt medveten Jesus är. Jesus hade träffat de här människorna tidigare. Varför väljer han att kalla dem just när de fiskar? Varför väntar han inte tills de träffades i synagogan? Eller något liknande? Nej, det är som att han är medveten om att jag ska göra en poäng av det här. När de fiskar, då ska jag gå fram till dem. Och jag har lagt märke till att det finns ett litet mönster i hur Gud kallar folk. Ofta är det när folk arbetar. Har du tänkt på det? När David är ute och vallar fåren, då kallar Gud honom. När Mose är ute och vallar sina får, då får han se en brinnande buske. Matteus, som har skrivit det här evangeliet, som kallas för Levi i evangeliet, han sitter och jobbar som tulltjänsteman när han blir kallad av Gud. Varför gör Jesus så? Jag tror en av anledningarna är för att Gud tycker om när vi arbetar. Att vi är ansvarstagna människor som lever ett ansvarsfullt liv och som arbetar. Jag tror faktiskt att Gud tycker om det. Han ser att där finns det människor som är ansvarsfulla. Det tror jag är en av anledningarna. Andra anledningen tror jag är att de lämnade någonting också. Väldigt tydligt att de var fullt uppe i att göra massa saker. Och när Jesus kallar på dem, då lämnar de det. Och börjar ett nytt liv för Jesus. Det kanske inte hade varit lika tydligt den principen om de hade träffats någon annanstans. Men de var tvungna att lämna med en gång sitt arbete. Och jag tror Gud gillar det här på något sätt. När vi lämnar allt för att följa honom. Jag kan bara berätta om mitt personliga liv. Mitt liv, att för mig var det så. Jag var 18 år när Gud kallade på mig. Och jag verkligen lämnade allt för att följa Jesus. När jag väl hade bestämt mig. Jag tror det är någonting som Gud tycker om. Att vi verkligen tar det här steget att nu ska jag leva helt för Jesus. Jag lämnar ingenting kvar. Jag tror inte att Gud kallar alla till att säga upp sig från sitt jobb för att kunna följa Jesus. Det tror jag inte. Jag tror inte att han heller menar att, som lärjungarna här, att de får lämna sin pappa och flytta hemifrån bara för att de nu ska följa Jesus. Det tror jag inte att man måste göra. Men att lämna allt kan ju vara lite olika saker för olika personer. Och jag tror att Gud vill, när han kallar dig och mig, lämna allt. Låt ingenting hålla dig kvar i världen. Låt det inte finnas någonting som du älskar mer än Gud. Låt det inte finnas någonting som du inte är beredd att lämna och ge bort för Jesus skull. Jag tror Gud gillar den överlåtelsen. Jag vill att du tänker på det och reflekterar liksom. Vad i mitt liv är jag beredd att lämna? Finns det någonting kvar som jag inte har någon lust att lämna ifall Jesus skulle säga det? Liksom? Reflektera över det och tänk liksom. Om jag hade haft en BMW skulle jag ha väldigt svårt att lämna den ifall Jesus sa det. Nu har jag inte en BMW, så det är inga problem. Skulle Gud säga åt mig att göra mig av med min Kia för Herrens skull, då skulle jag göra det. Liksom. Inga problem. Men benen ska gå där. Men det finns såna här, jag tror, vi vet det från den största prövningen som någonsin har skett nästan. Ni vet Abraham och hans son Isak. Var Abraham redo att offra till och med sin egen son för Gud? Det var han. Han var redo att offra allt. Nu kommer Gud aldrig pröva dig med den saken. Men att vara redo att offra allt för Herren är en väldigt viktig princip. Och här ser vi det i texten att när Jesus kallar lärjungarna, de lämnar allt på en gång. Ja, vi följer dig, Jesus. Sen är det också så att på Jesu tid var det inte helt ovanligt att man hade lärjungar, olika rabbiner, ni vet, judiska präster. Rabbiner hade lärjungar, så det här var inte jätteunikt för Jesus, utan det var ett system som fanns. Skillnaden, och då ser vi ytterligare en intressant grej om Jesus, nämligen. Skillnaden ligger i att den som ville bli rabbin, han sökte upp en vettig rabbin som han tyckte om, som kunde vara hans lärare, och så följde han den här rabbinen. Skillnaden ligger i att Jesus väljer ut lärjungarna. Ni ska bli mina lärjungar. Och vad kan vi lära oss av det? Jo, du är utvald av Jesus. Det är inte du som har valt Jesus, utan han har kommit till dig och valt dig till sin lärjunge. Ta till dig det. Det är en fantastisk, underbar nyhet, liksom, att det är inte jag som har valt Gud egentligen. Jag har svarat ja på hans kallelse. Men det är han som har sett dig och ville ha dig som sin lärjunge. Sista texten. Från vers 23. Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom gick ut över hela Syrien och man förde till honom alla som led av olika slags sjukdomar och plågor, besatta, månadssjuka och lama, och han botade dem. Och mycket folk följde honom från Galileen och Dekapolis, från Jerusalem och Judén och från andra sidan Jordan. En kuriosa detalj här. Här ser vi att Jesus både undervisade och predikade. En annan trodde ju att det var samma sak. Men det finns faktiskt en skillnad om man kollar upp det här lite. Undervisa handlar mer om det som jag gör nu. Att stå här och förkunna ordet i kyrkan eller så. Predika, det kommer från ord som vi kanske känner till, som är kerux, som betyder härold. Att det kommer ett meddelande från kungen som basuneras ut. Det är vad en härold gör. Att det är att predika. Och det är det som Jesus gör för de som är utanför synagogan. Han basunerar ut att nu är Guds rike här. Liksom. Om vi översätter det till till idag, så kan man säga att vittna för icke-troende människor. Undervisa i kyrkan och predika utanför. Liksom. Det är lite så de här två används, liksom, i Bibeln. Och det tredje här som jag vill lyfta fram som Jesus gör, det är att bota sjuka. Jag vill bara nämna det avslutningsvis här, för att var kommer sjukdomar ifrån? I paradiset fanns det inga sjukdomar. Och idag så är världen full av elände och sjukdomar. Jo, det är så att man kan fundera över när man blir drabbad av sjukdom. Är det jag som har levt dåligt inför Gud och blivit drabbad av sjukdom? Men så är det inte. Därför att sjukdom och synd har kommit in i världen på grund av att vi föll, att Adam och Eva föll, synden kom in i världen. Och sjukdomar som ett resultat av det. Och vi drabbas av detta som mänsklighet gemensamt. Det finns i vår värld, det här med sjukdomar. Inte för att du har gjort något fel. Det vet jag nämligen en del människor som tänker, att om man har syndat så drabbas man av elände. Liksom. Utan nej. Men generellt sett så har vi människor drabbas av detta på grund av synden. Rent allmänt, som mänsklighet. Och det Jesus gör när han kommer till jorden, det är att återupprätta oss. Och som jag sa, i paradiset fanns det ingen synd och ingen sjukdom. Det tar han bort, de två. Och återupprättar oss igen. Han förlåter oss våra synder, tar bort dem. Och han botar våra sjukdomar. Det är vad Jesus vill göra med oss. Han vill återupprätta oss till det vi tänkt att vara. Så det Jesus gör, och det som vi även kan lära oss av det, är att han predikade om Guds rike ute i samhället. Han undervisade de som redan var troende. Och han bad för de sjuka. De tre ska vi som församling göra. Och då står det att mycket folk följde honom. Och det får bli en fin avslutning. Vi ber tillsammans. Herre, tack för den här texten. Vi får se många olika medvetna val som du gör. Och jag ber att du talar till oss som församling och som individer utifrån den här texten. Låt oss som församling göra medvetna val i hur vi ska nå de som inte redan är troende. Vart är det mörker vi ska be oss in till för att kunna vara deras ljus? Jag ber att du visar det för oss, Herre. Jag ber också att om vi behöver omvända oss, om det finns saker i våra personliga liv som där det inte står rätt till, Herre, så jag ber att du visar det för oss och manar oss till omvändelse. Låt oss vara beredda att ge allt till dig, Jesus. Att offra allt som vi äger och har, om det är så att du vill det, Jesus. Visa det då för oss, Herre. Jag ber också att du leder oss som församling att predika om ditt rike, Herre, ute i samhället. Låt oss förkunna, Herre, att det finns förlåtelse för synderna och det finns befrielse från sjukdomar, Herre. Låt oss få se det i våran församling. Vi ber om det, Herre Jesus. Ta en stund i bön och bara lyssna på Herren, vad han vill tala till dig personligen.